Det blir fler och fler här framme. Snart kommer ni få chans att säga något också. Men innan dess så tänkte vi att inte bara låta dem som studerar det här utifrån få säga någonting, utan även de som faktiskt dagligdags brottas med de här frågorna och säkert har funderat väldigt mycket kring det, att få komma till tal. Så det är Katrin Isaksson, och inte Kristin som jag sa förut, från Centerpartiets internationella stiftelse. Och sen har vi Jens Orback från Palmecentret. Välkomna, ni är båda generalsekreterare. En för en lite större organisation, en för en lite mindre. Och det blir väldigt spännande att få höra också era kommentarer.
Ja, vi vill helt enkelt till att börja med att höra vad era reflektioner är utifrån den diskussion som har varit här idag. Då. Jens kanske vill börja?
Kan jag göra. Tack så mycket. Jag tycker också att det är jättespännande att vara här. Och det här är ett område som jag tycker har en del dilemman i sig och frågeställningar som är viktiga att diskutera. Och jag kanske hade förberett mig för att nu kavla upp ärmarna och verkligen försvara det här. Men jag tycker att kritiken har inte varit så hård i alla fall. Jag tycker det har varit ett bra samtal här. Ibland brukar man ju behöva gå emot goda argument, eller som det är dåliga argument så kan man bara vara tyst och låta dem fortsätta ha dåliga argument. Men det har varit intressanta argument här tycker jag. Senast jag var här så lyssnade jag till Torsten Persson som hade gjort en studie av Pillars for Prosperity, tror jag. En stor studie han har gjort där han visar vad är så att säga grundfundament för välstånd. Och då tryckte han bland annat på tillit till institutioner, möjlighet att ta upp skatt, alltså skatteuppbörd. En viktig del som han delvis tog upp men som jag tycker är väldigt viktig, och det är ett starkt civilsamhälle. Alltså en demokratisk infrastruktur där idéer för förändring och utveckling föds. Sen är det så att man kan inte rösta på NGOs och civilsamhälle, och ni har också lyft fram vikten av politiska partier. Så jag tänkte bara säga några ord om det och sen lite konkret vad vi jobbar med och sen dra några principiella slutsatser från det. Men jag menar, vi kommer ju alltid ha tvister i både välståndsländer och i utvecklingsländer, och ett väldigt bra sätt att lösa tvister är ju med hjälp av politik. Och det skriver du också i din rapport, att partier är ett omissligt del i en demokrati. Och jag tyckte när jag såg den här, jag hängde inte med i alla studier ni hade gjort, det var liksom multipel korrelationskoefficienter, det gick fort, men man såg så att säga att vi var rätt bra på politiska partier. Och då tycker jag egentligen att det är en rätt enkel matematik att säga att är man bra på någonting, om det är fotboll eller kirurgi eller finansiell sektor, ja då har man ett utbyte med de andra som är bra på fotboll eller finansiell sektor, eller det landet mår man bra och så lär man sig av det. Så själva grundfundamentet för en dialog mellan länder eller regioner där man vill lära sig om vad ett parti är, tycker jag är rätt svårt att ifrågasätta. Det är så vi lär oss genom dialog och utbyte. Och där, vi har inte talat så mycket, vad gör då partier? Ja, partier formar idéer ibland till och med för regeringsinnehav, formar idéer för opposition. Partier gör någonting som inte alltid civilsamhället gör också avvägningar mellan olika intresseinriktningar. Jag har varit mycket engagerad i civilsamhället. I regeringsställning måste man säga till samma kollega att det här får vänta, för nu har vi något annat som vi måste göra först. Så partier är någonting annat än civilsamhälle. Du tycker på klockan, har 3 minuter gått redan?
Nej.
Okay. Nej. Jag tänkte bara ta...
Det var min penna och inte klockan.
Okay. Jag tänkte bara ta några exempel på hur vi jobbar, som också kan titta på hur man jobbar systematiskt. Jag tycker att det är väldigt fint när vi jobbar tillsammans ibland, beroende på kontexter. Därför att vi kan komma till Afrika och ha utbildning för afrikanska parlamentariker och säga vi är i första rummet demokrater. I andra hand så kan vi också ge er idéer kring ideologiska vägval. Vi jobbar med er där, vi jobbar med SILK, Folkpartiets partinära organisation i Egypten. Väldigt svår kontext, men ett väldigt värde att säga, vi är båda demokrater, vi vill diskutera med er ett system för det här. Så att jag vill också försvara den delen. Sen låt mig ta ett exempel på, vi är en organisation som också jobbar med kontakter med andra delar i samhället, om man vill diskutera det. Filippinerna till exempel. Vårt ABF, en del fackförbund, jobbade med något som heter LEARN, nämligen utbildning. De ville så småningom komma in på arbetsplatser och utbilda. Det kunde man inte göra. Man såg fackföreningar hade en så svag position. Man bildade ett paraply för fackföreningar som hette APL. Och då kunde vi länka LO, LIFS och andra till dem. Så småningom upptäckte man, vi har ju inte riktiga fackliga rättigheter. Vi måste ägna oss åt politik också. Ur det växte ett politiskt parti, Akbayan, som vi länkar ihop med socialdemokrater i Uppsala och så vidare. De fick nu 11,5 miljoner röster. De kan påverka demokrati, HR-frågor. Exakt hur de arbetar och vad de gör för politik, det är inte vår kärnfråga. Men för dem har en kärnfråga i förhållande till oss varit, hur jobbar vi? Hur har vi kongresser? Hur bildar man ett kvinnoförbund? Hur kan ungdomar komma in? Vi jobbar ibland med partier som vi inte alltid är överens om. Partier som har gått från befrielserörelser till politiska partier som kanske tyckte att de var alldeles för starka för att ha system där man kan väljas bort. Men där jag tror att våran dialog gör att man också hittar system. Jag har ingen egen klocka.
Nej, men nu har du gått tre
minuter. Då ska jag bara sammanfatta med att jag skulle vilja säga att jag tror att det skiljer sig i kontexter mellan oss och många andra länder. Men där politiken är ett instrument för att lösa konflikter, intressekonflikter, så är den universell. Och där behövs politiska partier, och där tror jag att utbytet är väldigt värdefullt för dem och för oss.
Tack. Då vill jag välkomna Katrin till. Och jag får be om ursäkt för att ni får dela på ett bord här. Jag hoppas det går bra.
Jag vill börja med att tacka dig, Lars, för att den rapporten som du har delgett oss, och er andra också som har bidragit här med saker idag. För det har satt in det svenska PAR-systemet i ett internationellt perspektiv och ett helt annat perspektiv som är väldigt viktigt. Och det var tacksamt från oss på vår sida. Jag har också fått några minuter för reflektioner och kommentarer. Och det är mycket och det är viktiga saker att reflektera kring, så jag ska göra mitt bästa på de här minuterna. Och mitt uppdrag var också att kommentera från ett genomförarperspektiv. Och därför när jag har läst rapporten så har jag gjort det med stort intresse och med stark intensitet för att verkligen förstå hur det fungerar. Men också har jag gjort det med en fot ute i fältet hos våra samarbetspartner och i deras specifika kontext. Jag vill dock inleda faktiskt med en reflektion kring rubriken för idag. För att för mig var den ganska provocerande, måste jag erkänna. Den var tillräckligt provocerande för att jag tyckte det var verkligen värdefullt att få vara med här i den här panelen. Som genomförare inom det svenska PAO-samarbetet så svaret på denna frågan för mig är självklart ja. Det spelar roll. Och det spelar en viktig roll. Och jag måste ju givetvis säga att vi tror ju på det vi håller på med. Så är det. Men ifrågasättandet kan ses som relevant utifrån både forskning och utvärdering vad de säger. Det är många frågeställningar kring relevans och många utmaningar som lyfts fram. Men vi på är beredda att ta de här utmaningarna. Och som på så måste vi givetvis göra rätt saker. Vi måste göra det bra. Vi måste göra det där det bäst behövs och där vi kan göra mest skillnad. Men jag vill faktiskt hävda att vi i de svenska PAO nu, vi har både erfarenhet, förmåga, vilja, professionalism, organisation att göra detta arbete och ta dessa utmaningar som kommer. Och jag anser också att det kanske kan vara dags att växla upp stödet istället. Och en annan fråga som också har lyfts fram är om Sverige ska delta i detta internationella bistånd till politiska partier och partisystem. Och för mig är det också ett självklart ja. Som svar på den frågan. Det vore mycket märkligt om Sverige som ett av världens mest demokratiska länder inte var med och deltog i detta arbetet. Och det är vår absoluta skyldighet som land att göra detta och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper vi har att verka i en demokrati. Och för mig är det också en fråga om solidaritet. En fråga som också lyfts fram i dessa sammanhangen. Om nu då Sverige ska delta i detta, vem är då den mest lämpliga utövaren av detta, det internationella biståndet till just politiska partier? Och för mig är det svaret också tydligt och klart. De svenska PAO har här en självklar roll i detta arbetet. Mervärdet av det som vi som PAO kan erbjuda, kunskap, erfarenhet, struktur kring att arbeta med politiska partier, både ideologiskt och politiskt och organisatoriskt, det ger ett mervärde. Och det kan aldrig en civilsamhällsaktör ersätta i samarbetet med andra organisationer. Men jag menar inte på det med det att civilsamhället inte har en viktig roll här, för så är det. Tvärtom så kan vi definitivt komplettera varandra och samverka. För det civila samhällets organisationer, de är oerhört viktiga vad de kan bidra med kring organisering, åsiktsmobilisering och att mobilisera den kritiska massan för ansvarsutkrävande. Men de kan aldrig fullt ut ta den roll som vi som politiska partier kan göra i samarbete med andra politiska partier. Och sen rubriken på Lars rapport vill jag också komma till. International Party Assistance, what do we know about the effects? Att se, mäta och påvisa positiva effekter och resultat är det givetvis väldigt viktigt och någonting som vi absolut har respekt för och vill visa resultat. Och självklart vill vi ju se det av det vi gör. Och det gör vi också. Vi ser resultat av det vi gör. Vi ser många positiva resultat. Men frågan är om det är ett för stort gap mellan strategins övergripande mål och det som vi kan uppnå. För i ett utvecklingssammanhang så är det väldigt korta perspektiv vi talar om i vårt genomförande. Och med relativt begränsade resurser. För kort tid att visa långsiktiga övergripande mål och resultat. Och kanske för högt ställda mål i förhållande till tidsperspektivet och de resurser vi har. Och som avslutning så vill jag säga att de två delar som PAO-strategin består av idag, stöd till systerpartier och stöd till flerpartisystem, de är båda oerhört viktiga och de behöver finnas kvar. Och som jag ser det så hör de absolut ihop och har dessutom en tredje inkluderad del. Tillsammans utgör de en kedja i det arbete vi gör. Och vi får inte släppa den möjligheten att kunna arbeta med dessa olika delar. Jo, för att ska vi få sunda, demokratiska flerpartisystem måste vi fylla dem med sunda, demokratiska politiska partier som i sin tur måste fyllas med demokrater. Så ser kedjan ut i det verksamhet som vi bedriver.
Tack så mycket. Ja, jag skulle faktiskt vilja plocka upp en av de punkterna du förde fram, nämligen att det just partier är de mest lämpliga till att ge den här typen av bistånd. Och då skulle jag gärna vilja höra vad du förde fram flera skäl. Vad skulle du säga är det främsta skälet för detta? Om du kan göra det lite kort.
Ja. Jens får komplettera mig också. Jag kan bara tillägga något, för jag har ju redan lyft fram vissa delar. Men politiker vill möta politiker också, tror jag. Och det är lite som Helena, jag gillade din bild av det här med fotbollslag och så vidare. Att i det mötet mellan politiker så finns det redan någon sorts inbyggd plattform kring förståelse. Eller någonting som gör att där finns det liksom en gemensam nämnare. Mm. Så jag tycker det är ytterligare en del till det jag sa tidigare. Och sen,
ja, det tror jag också. Man skulle spekulera annars att det var några konsulter eller möjligen statsvetare som utbildade i partiutveckling. Men där tror jag att det finns en väldigt stark legitimitet om man själv är ett partidistrikt som möter ett annat partidistrikt eller om man statssekreterare som möter dem eller så. Så att det är precis som på fotboll eller inom kirurgi eller vad som helst. Det är bra att möta profession eller uppdrag som jag skulle vilja välja att kalla politik.
Håller ni andra med om detta? Lars?
Ja, alltså, på ett punkt, i varje fall ett punkt, så vill jag hålla med dig i det. För det, eller det är det. För det här är den föreställningen om att partier kan samarbeta. Den är inte måtte självsagt. Och när en del biståndsaktörer har fått till slags dialogforum mellan partier i ett nytt demokrati, som i Uganda eller i Tanzania, Malawi. Detta är första gången oppositionspartier har kunnat sitta i samma rum och samman med regeringspartier. Detta är ting som vi gärna tar som självfölge, att vi kan kunna mötas och få diskutera ting. Detta är ingen självfölge. Och det att de mötes i en arena hvor hvert parti, uansett om det är stort eller lite, har den samma representation, skapar en slags likevärd som det inte finns någon annan arena för. Så det har en enorm betydning psykologisk, om jag inte kan säga effekten av det så tydligt med en gång, men detta är ingen självfölge i många nya demokratier. Och jag husker speciellt när jag på ett seminarium i Östafrika, hvor det var en representant för den holländska regeringen istället. Och det är självklart alltid koalitionsregeringen. Och där var hennes budskap var trust your opponent. Och deras deltagande i rummet sa, va? Vi stolar ju inte på de vi är i parti sammen med. Så det är nog med detta budskap att det går an också. Och därför måste det lagas arenor som är slik att officiella partier kan mötas. Men, och det är alltid ett men, inklusiviteten med att ha flera typer av partier till stället har också en baksida. Och det är att när man har ett dominant partisystem i särdeleshet och alltså regeringspartiet blir en del av dessa mottagare, så kan faktiskt alltså partistötten resultera inte till ett mer konkurrensdyktigt partisystem, men till en förstärkning av det existerande dominanta partisystemet. Man varför har det med sig i tanken.
Mycket kort, Fredrik, för sen tänkte vi släppa in publiken.
Jag tror också det att politiker är viktiga för att stödja politiker. Dock ska sägas att inom det svenska PO-stöd så finns det ett antal aktörer som inte är politiker, som är engagerade. Det gemensamma programmet i Afrika bygger ju till exempel på en civilsamhällesorganisation i Sydafrika som man arbetar med. Det finns andra exempel där man har tagit in personer som inte har en partibakgrund i Sverige, just för att tillföra den här professionella kunskapen. Men det finns ju egentligen två frågor här. Det ena är det viktigare med politiker? Och det andra är det viktigare med svenska politiker? Som Jens Orback just sa, så man kan ju se svenska partierna som liksom unikt bra på partiarbete. Ja, det visar ju det vi strar. Men det där kan ju vara en spuriös fråga. Tittar vi på medlemskap politiska partier, så ligger Sverige under EU-genomsnittet. Partierna har inte lyckats få folk att vilja bli medlemmar i, som har tvärtom tappat väldigt mycket medlemmar. Förtroende går upp och ner, men vi står inte ut speciellt. Och man kan ju på vissa aspekter, nämligen vårt partisystem, hur det ser ut, visa att de etablerade partierna har inte lyckats hålla rent för att en ganska extremistisk rörelse har kommit in och snart även kan söka om PAO-stöd. Så att när man betonar vad är de svenska partierna så bra på, då får man kanske fundera på lite vad mer exakt är det vi tänker oss här, och är det saker som behövs i de här länderna? Och där kommer jag tillbaka till vad jag tror är viktigt. Ja, jag tror man måste ha det här. Men möjligtvis skulle PAO-stödet öppnas upp och inte vara bundet svenska PAO-er, utan kunna öppnas för andra aktörer. Var det NDI eller var det civilsamhällaktörer? Och så får man i varje givet fall se vilka kan vara de bästa utförarna. Vilka har de bästa idéerna för hur man kan stödja partier i mottagarländerna? Nu är det ju knutet till svenska riksdagsmandat, tilldelningen. Vilket i sig är helt irrelevant faktiskt för hur bra man är på att bedriva detta.
Jag kan tänka att ni skulle vilja svara på. Men jag tänkte faktiskt släppa in publiken också med några frågor. Så kanske ni kan ta svaren på detta samtidigt. Ja, var gärna kortfattad och presentera gärna vem du är och var du kommer ifrån.
Jag heter Anneli Rågeman och är vd för WeEffect. Och jag har en fråga som snuddar vid det som Fredrik Uggla precis var inne på. Först en okunnig fråga, du kan bara nicka eller något sånt där. Men Sverigedemokraterna har alltså inte det här stödet idag?
Inte idag, nej. Men de kan söka det.
Ja, precis. Du var inne på det. Och då är min fråga till panelen här, vad gör vi EU? När de kan söka det och när de får stöd, och då, om det då är förhållande till deras riksdagsmandat, så kan det bli ganska mycket pengar. Hur förhåller vi oss till det? Hur förhåller sig panelen till det? Tack.
Har vi några fler frågor i publiken? Ja, en där och en där. Men under tiden så kan ni väl någon ta upp denna boll kanske? Ja, Helena?
Jag kan försöka svara på den frågan. Vad som står, om jag byter till min gamla hatt när jag jobbade på Sida. Det som står i den nuvarande strategin är att för att kunna söka stöd måste man först ha bildat en partistiftelse. Och så vitt jag vet har Sverigedemokraterna inte gjort det än. Och när de väl har gjort det, om de nu väljer att göra det, så ska de ju söka enligt konstens alla regler. Det är en ganska, kan ju ni intyga, en ganska omfattande process. Det är mycket material som ska in, många kriterier som ska uppfyllas. Det är frågan, det kan ju bara de själva svara på om de tycker att det är värt besväret för det belopp de skulle få. Och en sista fråga är, det innehåll de skulle presentera, skulle det liksom passa in i den strategi som ligger? För den verksamheten som föreslås måste ändå uppfylla de målen i strategin. Och det är en annan fråga, så om det skulle bli så. Så att det är ett öppet svar på en mycket intressant fråga.
Ja, då har vi en ny fråga här då.
Ja, hej, jag heter Claes Markensten, har jobbat på Sida länge och är numera inte där. Har haft viss kontakt med partistödet där också. Jag kom hit idag för att jag tänkte att jag skulle få veta, är det bra nu det här partistödet? Jag fick inte riktigt ett svar i inledningen och då tittade jag i den här dokumentationen och tittade på det svenska partistödet. Och då framgick det att de två utvärderingar som gjordes sa att det var inte så bra. Det var ingen koppling mellan verksamheten och de huvudsakliga målen och det fanns inte någon bra mål och uppföljning på de projekt man gjorde. Men, stod det som Lars skrev, att det är mycket bättre nu. Och då hörde jag då Fredrik som säger att nej, men det är faktiskt inte bättre nu. Det är precis samma slutsatser i vår utvärdering som i de tidigare utvärderingarna. Och då kom jag till den här kärnfrågan. För det finns ju många bra sätt att stödja demokrati, partiutveckling, partisystem och parlamentarism. Och frågan är stödet genom svenska partier ett bra sätt? Och kärnfrågan är, om det inte är det, kan man då avskaffa det och istället ägna sig åt mera effektiva former? Och då är min slutsats att nej, det går väl inte, eftersom de som ska besluta har ju en total jävsituation. Vilka partier ska avskaffa stöd till sitt eget parti, så att säga? Så det är min fråga. Delar ni min lite pessimistiska slutsats att det går aldrig att avskaffa denna biståndsform?
Och denna fråga har ju också anknytning till det Fredrik lyfte för, så då kanske ni vill passa på att ta båda samtidigt.
Ja, det, alltså, vi gör ett dåligt jobb. Vi lämnar ändå in, och de är väl offentliga, talar om vad vi vill göra och sen talar vi om vad vi vill ha gjort. Och skulle det visa sig att vi inte gör något av det vi ämnar att göra, så tycker jag man kan ifrågasätta detta. Jag tror att när man tittar, när du Fredrik säger att ja, men Sverige är inte bra på allting och sådär, och det är vi verkligen inte, men vi kanske är bra på några saker och då kanske vi ska försöka att också erbjuda det i en dialog. Och jag tror att vi är väldigt bra på kompromisskultur, till exempel inom partiväsendet. Vi har varit rätt bra på det vi ibland kallar Saltsjöbadsanda. Hur kan näringsliv och fackförening hitta system för samtal? Inte vad de ska säga, man har hittat plattformar för lösningar. Och det är den typen av delar som jag tror att vi kan göra. Sen om vi verkligen inom vårt bistånd vill göra någonting annat som någon annan kan, ja, då får vi ju söka oss om dit. Men jag tror, jag tycker också de här graferna visar att vi äger rätt mycket kompetens inom många områden som är väldigt efterfrågat. Och jag sitter väldigt ofta med partier i andra länder som för första gången sitter ner vid samma bord. Och för första gången också kanske får en föreläsning om vad innebär kompromiss inom mellan partier, som jag tycker är en väldigt, väldigt viktig del av vår partiutveckling här i Sverige.
Katrin, vi kanske också.
Ja, en kommentar till din fråga där. Så, i och med den strategin vi har nu som har varit för 12, 13, 14, så gjorde man ju onekligen en förändring för att vi inte skulle få de här pengarna på grund av mandaten. Vi skulle faktiskt förtjäna dem. Vi skulle komma in med professionella ansökningar och rapporter. Man har gjort typ av systemrevision på oss som organisationer. Vi ska jobba i program. Alltså så närmar vi oss mycket, mycket, mycket mer nu den andra typen av bistånd som finns och civilsamhällets form att arbeta på. Att vi liksom får lyfta oss själva i kragen. Och sen är det ju inte partierna i sig som faktiskt bedriver det här stödet. Det är ju faktiskt stiftelser och fristående organisationer fast med en koppling till partierna. Men det är inte partierna. Och framförallt hur vi då genom detta på kort tid tittar på resultaten nu utifrån en ny strategi som gjorde en sån stor förändring. Och där Sida har en väldigt viktig roll och faktiskt i dialog med oss se till så att vi fyller de kraven och kommer att öka vår professionalism kring ansökningar och så vidare. Så jag vill bara liksom poängtera det hur vi faktiskt är på väg verkligen upp i en mycket högre professionalism.
Jag bara kort säga att det finns naturligtvis något delikat i att det är politiska partier som beslutar om stöd till politiska partier. Vi har ju också beslutat om partistöd till svenska partier. Och där kunde vi säga att vi avskaffar det för vi tycker det är alldeles för delikat. Så partierna får börja tjäna in egna pengar på affärsverksamhet och så vidare. Det tror jag skulle vara ett väldigt stort problem. Så att jag tror att trots att det kan ses som delikat så skulle jag vilja försvara systemet.
Jag ville kommentera.
Ja, til den veldig interessante frågan om partiene bør drive med dette. Er partiene de rette aktørene? Da skal jeg fortelle litt fra Norge. Det skal jeg gjøre veldig kort, så herdags skal jeg ikke gå i detaljer om den norske partistøtten, men den er organisert på en annen måte enn i Sverige. Siden 2010 så er det sånn at Norads, så vår Sidas avdeling for sivilsamfunn, håndterer maksimalt 8 millioner kroner i året. Dette er jo mye mindre enn i Sverige. Det er jo en tidel fordelt på omtrent like mange partier. Vi har omtrent det samme partisystemet som det dere har. Og det er ingen fastlagt kvote på forhånd. Partiene må konkurrere om disse pengene, og eneste de har å konkurrere med, det er gode prosjekter i prinsippet. Og det har aldri noe år vært sånn at det har kommet tilstrekkelig gode prosjektforslag fra partiene til at disse 8 millionene, disse skarve, fattige 8 millionene, har blitt brukt. Det har vært mer rundt 6,5 million. Og årsaken er at partiene leverer for dårlige ansøkninger. De har for svak kontekstforståelse. De har ikke koll på endringsteori eller intervensjonslogikk. De har ikke noe system, godt nok system for monitorering eller gode nok planer for rapportering, sier Norad. Og jeg har lest en del av tildelingsbrevene og avslagsbrevene fra Norad til partiene, og det er ganske ondskapsfulle tekster. De er ganske skarpe, og de er ganske analytiske, og partiene har en hard jobb med å etterleve disse kravene. Men det vi også så i evalueringen var at denne måten å organisere det på har gradvis ført til at partiene har blitt bedre til å gjennomføre denne typen prosjekter. For det er en besnærende tanke, det er en tanke som virker naturlig at partier samarbeider med partier, da vil det skje noe. Men det er ikke noe garanti at to formelt sett like ting møtes, at det utvikles prosjekter som fungerer særlig bra. Og dette, hvis man skal analysere dette, så tror jeg ikke man bare går, vil jeg rekommendere at man ikke bare studerer hvordan partistøtte fungerer, men også ser på hvordan andre tilsvarende partner-til-partner arrangementer innen bistand, kommune til kommune eller hva det måtte være, fungerer. Fordi jeg vil hevde med styrke at her er det veldig klare paralleller, og det er ingen automatikk i at det skal fungere. Det betyr ikke at det ikke kan fungere, men det kreves ganska mycket när ursäkta uttrycket amatörer eller legfolk som inte primärt driver med bistånd som är tillfälle i Norge för vi har inte power. Alltså det är power så att det kan bygga upp kompetens. Men systemet vi har i Norge där är det närmast amatörer. Väldigt glada amatörer som gör detta och det är varierande resultat.
Nu får vi ta några sista frågor från publiken. Vi kan, ja.
Tack. Henrik Ehrenberg från Kristdemokratiskt internationellt center. Som trots vårt parlamentariska styrka i Sveriges riksdag tror jag är Sveriges näst största PAO. Eftersom vi inte bara jobbar med systerpartistöd utan också med multipartistöd och andra insatser. Bara för att börja någonstans så att säga så kanske eventuellt kunde tangera raljans härifrån med beskrivningen från våra norska partikamrater. Men det är klart man måste ju också ställa sig frågan om man har 8 miljoner om året, vad finns det förutsättningar att kunna ha system för finansiell kontroll och system för uppföljning och system för utvärdering? Det måste ju någonstans kanske också följa ihop lite med varandra, resurser och vilka system man har. Vilket egentligen är min slutfråga här. Men först ska jag säga att det jag tycker är rätt intressant här, det är att någonstans så kan man ju ha någon sån här meta-analys här över hur allting kan vara perfekt och man kan jämföra partistödet med annat bistånd och så. Men det man jag tycker glömmer bort lite det är att demokrati har ju andra perspektiv som inte handlar om ekonomisk eller strukturell effektivitet som man kanske kan titta på i andra typer av bistånd. Därför att en demokrati handlar om relationer, det handlar om makt och ledarskap. Det handlar om processer som ingen riktigt, som liksom varken svenska PAOS eller NDI eller Konrad Adenauer stiftung kan styra över och inte heller ska styra över ett land. I vår verksamhet som då är 20 år gammal så är det så att ja, vissa av de partierna vi samarbetade med i Baltikum för 20 år sedan finns inte längre. Men de personer som deltog i våra utbildningsprogram finns som borgmästare, regeringsmedlemmar eller kommissionärsmedlemmar idag på EU-nivå. Så att det är ju inte så där lätt mätt, vilket jag tycker är ett metodologiskt utmaning som vi kanske borde prata lite mer om. Vad är det vi mäter och hur ska vi göra det för att få en baseline liksom för att ja, vad är det vi ska åstadkomma? Jag tycker inte heller att det är så himla problematiskt med att det är normativt så att säga. Det är ju hela det här stödets grej är att det är normativt. Men vi vill åstadkomma någon förändring någonstans utifrån våra värderingar. Det är inte värderelativism här vi håller på med. En sak som jag då, nu ska jag komma till min fråga, förlåt. Jo, om man tittar på den här studien då, som Lars har gjort här, så pekar jag på några saker, att vikten av långsiktighet, att omfattningen av stödet spelar roll på hur effektivt och bra det blir. Och att det är bra att mindre länder som Sverige engagerar sig ur ett globalt perspektiv, så att säga, för det blir inte så mycket stor politik. Om man då kopplar ihop det med min första kommentar om raljansen över den norska situationen, så betyder det, om man frågar Lars det och kanske några av er andra, att det här stödet egentligen har potential att bli väldigt mycket bättre om man till exempel ökar omfattningen, ökar institutionaliseringen och den typen av så att säga, insatser för att få snurr på de här identifierade problemen som finns.
Vi kan ta en fråga direkt in, men då får det bli en väldigt kortfattad fråga.
Ja, tack. Mitt namn är Göran Lennmark, ordförande i Hjalmarssonstiftelsen. Ja, dels ett påpekande att vi samarbetar också med stiftelser från andra länder. Det glöms lätt lite bort. En mycket stor del av vår verksamhet gör man ju tillsammans med andra PAOS. Och där kan man ju ha en relativ konkurrensfördel och ibland en konkurrensnackdel. Som litet land har man ju ibland en styrka i att inte ha ett eget intresse utan uppfattas som mer neutral. En annan punkt som jag tycker är viktig är att det är den här förtroendeaspekten. Mycket av rådgivning handlar om kritik. Och man har mycket lättare att ta kritik inom familjen än man har från utom familjen. Och eftersom många av de stora problemen är ju korruption och nepotism och alla såna här saker, så innebär det med nödvändighet att mycket av det vi faktiskt gör är ju ganska kritiskt. Och det kan man göra ofta inom slutna sammanhang och föra fram och kritisera och på det sättet styra upp en verksamhet. Det skulle vara mycket svårt att göra det, kanske till och med omöjligt om man vore i ett större sammanhang. Min tredje punkt, och det är egentligen den väsentliga, det är att vi har ju det som Lars Svåsand sa, det här med att alla partier finns. Vi har i riksdagen har ett institutionaliserat samarbete med dels Moldavien och dels Georgien. Och där deltar 8 partier, det vill säga alla partier i den svenska riksdagen, och träffar samtliga partier i de här 2 länderna. Och det innebär, tror jag, att jag tror inte det handlar om att mycket förändra PAO-systemet. Men man kan göra det du är ute efter parallellt. Det finns ju ingen anledning att tro att det här måste ske inom samma institutionella ram. Jag tror för min egen del, jag säger också i lite egen intresse eftersom jag har lett riksdagens samarbete efter jag lämnat riksdagen för övrigt med de här 2 länderna. Och det har jag funnit vara väldigt värdefullt, där man just uppträder då alla partier i ett parlament med alla partier i det andra parlamentet. Och där man kan komma in just på såna här saker som respekt för varandra, att man kan ha olika idéer men ändå respektera varandra som person. En mycket central fråga i många länder där man är snarare fiende. Särskilt i länder där makten ju handlar om att man ska snå åt sig pengar. Man slåss inte om idéer utan snarare om att fixa pengar ur statskassan. Och det här har en väldig betydelse, men jag tror inte man ska blanda ihop det här. PAO ska göra det man är bra på, det som partiet klarar av. Så kan man parallellt därmed göra andra saker. Sen har vi UNDP som gör saker vad det gäller så att säga, tekniska saker. Allt det här behövs.
Tack. Vem vill börja och svara på det här? Ja, gör så.
Jag har ett par ting. Det genomgående syn i alla evalueringar och policydokumenter, detta att det bör vara mer koordinering mellan officiella aktörer. Jag vet inte hur mycket som faktiskt frågar, men när jag har sett på enkelte rapporter verkar det är faktiskt en god del av detta. Men jag menar att det sista inlägget tyder på att man bör kanske hålla på med det man håller på med. Men detta bör ses i sammanhang med vad andra aktörer gör. Och det talar för, efter min mening, för att partistötten må ses i sammanhang med för exempel stötte till parlamentet eller stötte till valkommissionen. För dessa ting hänger ihop, efter min mening. Och vi har nu också ett unikt tillfälle där det är väldigt intressant att se om det har någon egentlig betydning. Och det är Uganda. För där har alla större donorer på detta område gått samman i en stor paraplyorganisation. Det är, så vitt jag vet, det enaste tillfället där det sker. Och här har vi i alla fall en unik möjlighet att se om detta har någon betydning.
Tiden börjar gå mot sitt slut, så jag skulle vilja be att ni var en säger den viktigaste rekommendationen som ni har till regeringen nu när de ska se över strategin. Vill Katrin börja?
Jag vill hänga på det som har diskuterats här sist nu, att kring samordning. Och vi är definitivt inte emot utan för samordning bland aktörer för att skapa harmonisering och synergier på området. Men vi får inte tappa vår särart och det som är specifikt för oss inom PAO, det vi kan dela med oss av. Och vi har börjat inom ett område för stöd till flerpartisystem som dessutom är konkurrensutsatt mellan oss. Och vi håller på och utvecklar det området och jobbar vidare där. Och det är en jätteviktig del. Och vi kan bli bättre, vi kan utveckla det. Men vi har mycket goda exempel på det vi har gjort där. Och jag vill bara lyfta ett exempel där vi har ett förträffligt samarbete med Palmecentret, med Kristdemokraternas stiftelse och också med Green Forum. Där vi jobbar i 11 afrikanska länder där vi utbildar unga politiker. Och det är ett sätt där vi tar till oss detta och försöker omforma det och pröva nya arenor just kring flerpartisystem också. Men vi får inte tappa möjligheten i min kedja som jag nämnde innan. Flerpartisystem, sunda politiska partier, men även individerna som vi ska fylla i detta systemet. Och precis som du sa, Henrik, också, ni ser, även om inte de partierna, så de människorna finns finns inom det här systemet någonstans även 20 år efteråt. Så långsiktigheten, kom tillbaka om 10 år och mät då. Jag är övertygad om att de här ungdomarna vi har i Pipa, de finns och har parlamentariska platser om 10 år. Så att det är lite sådana saker. Inte tappa särarten.
Tack.
Ja, jag skulle hänvisa till den del av den debatten som har funnits här och som också finns i svensk utbildnings eller i svensk biståndspolitiks grund, nämligen att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Om man vill stärka demokrati och mänskliga rättigheter så har vi också definierat här att det finns en svaghet i partierna. Det är en svag länk. Och om man säger att här finns ett behov, kan det vara så att i Sverige så äger vi en del erfarenheter kring hur vi formar partier. Sen tror jag också att man måste titta väldigt långsiktigt på den här typen av stöd. Jag tror att det finns ett oändligt behov i länder som Afghanistan. Vi kan se det i Burma där vi har jobbat. Vi kommer förhoppningsvis att se det i Syrien så småningom. Hur bygger man partier? Också partier som vill bygga på ideologisk grund och inte bara etnisk bakgrund. Men här talar vi om längd på en generation kanske. Som vi såg väldigt snabbt i Östeuropa. Men som kommer ta väldigt lång tid. Och ser man då att här finns någonting som vi kan erbjuda, ja, då kopplar man ihop det behovet till det utbud vi har. Och så vill jag bara säga det, vi jobbar ju inte med att skriva ut checkar. Så vi är ju väldigt glada av att det finns avnämare som istället vill jobba med seminarier och utbildningar. Så här, för att de får inga pengar över när vi är klara med arbetet.
Tack. Lars?
Ja, jag har väl kanske sagt det.
Ja.
Vad jag menar om.
Ja, Elena.
Jag har några snabba puckar. Det blir fler än en, men så jag är kortfattad. Mer utrymme för reflektion och lärande av den här typen. Utvärderingar, studier, översyner, diskussioner. Det andra är långsiktig finansiering av partier. Så tack Lars för att du tog upp exempel från Uganda som är väldigt intressant. Mer av kanske stöd till byggandet av strategiska allianser mellan partier men också mellan partier och andra aktörer i samhället som gemensamt kan driva reformer. Mer stöd till dialog inom och mellan partier om långsiktiga utmaningar som går bortom till och med nästa val. Trots den kortsiktigheten som liksom ligger i politiken. Staffan nämnde bristen på representation och det skulle jag också vilja understryka med tanke på de många miljoner migrantarbetare som är varken representerade i sina ursprungsländer eller de länder där de arbetar och som är för fragmenterade för att höras. Det så kallade prekariatet som inte representeras av i princip någon. I tillägg till Katrins kedja så vill jag förstås lägga till, utöver då individuella partier och partisystem, den omkringliggande miljön, alltså lagstiftning, reglering och sådana saker. Och som sista punkt, realistiska mål. Låt inte partibeståndet bära mer än vad det mäktar med.
Mm. Tack. Björn?
Ja, jag har en rekommendation som möjligtvis är mer relevant för norska myndigheter än svenska eftersom dere i Sverige jobbar bättre med detta och mer systematiskt, men det drejer sig om valg av land man ska bedrive demokratistøtte genom parti i. Där bör man inte falla för fristelsen till att arbeta automatiskt i de typiska biståndsmottagande landen som är biståndsland av andra orsaker än det som har med demokrati att göra. Det drejer sig om fattigdom och så vidare. Och heller inte kasta sig över det som till en vär tid måste vara hotspot och det, liksom det som gäller. Men gå analytiskt in och finna ett land hvor vi vet, för det första vet vad vi samarbetar med när det är partier. Är det partier eller bara en klan med någon kjeltringer och banditter? Är det ett parti med en annan form för politik för det landet man opererar i eller och med någon förbindelse till civilsamfundet? Och allra viktigast är det så att partierna där är mottagliga för den typen samarbete. Är de intresserade i att bygga upp demokrati eller är de primärt intresserade i att köra någon seminarier och ha någon studiebesök och så vidare? Så finna. Och då kan det komma originala land som ellers inte är så väldigt mycket i fokus för bistånd. Det är mitt väldigt generella råd, rekommendation.
Tack. Om jag bara helt kort ska säga någonting, så tror jag att det är anslagstilldelningen som måste diskuteras vad gäller PAO-stödet. Den här modellen som vi har haft nu är apart och inte helt anpassat för verksamheten. Katrin nämnde att i strategin så finns det ett antal uppryckningsaspekter. Det talas om behovet att ansökningarna måste innehålla diskussion och koordination. Att de måste innehålla oberoende analys. Det görs inte. Det finns inte med ansökningar. Vi har gått igenom varenda ansökan. Det finns kanske i en av 20. Någonting tyder på detta, men det görs inte. Och då kan man säga att ja, men då får man se till så att PO:erna lever upp till strategin då. Ja, men det skulle vara mycket lättare om de inte var garanterade pengarna till att börja med. Så det här tror jag faktiskt är en övergripande fråga. Då måste jag också säga det här om kort eller lång tid. Det är klart att vi kan säga, när man har en slags allmänt formulering, att det här tar lång tid. Låt sig alltid sägas. Samtidigt så tror jag att det tar speciellt lång tid om man arbetar med väldigt små politiska partier. Det säger sig själv, om man arbetar med partier så kanske har 0,5% av väljarstöden. Jag tror det är ganska lång tid innan de liksom har nått upp den position och kan påverka politiken i stort. Men det är inte säkert att det alltid är så. Det finns ett antal utvärderingar som visar på effekter på ganska kort tid. Möjligtvis är den svenska modellen som gör att effekterna måste ta så pass lång tid. Det här fokuset på individer. Fokuset på individer, det stämmer naturligtvis att individerna fortsätter ju. Men vem vet vad de gör? En av de tidigaste, låt säga, beneficiaries av svenskt partiträning på det här sättet var Viktor Orbán i Ungern. Ja, vad han gjort för den ungerska demokratin, det kan man diskutera både för och emot. Så att vem vet vad de här personerna gör om 20 år?
Tack. Vi får tacka vår panel så mycket innan vi lämnar över. Tack för deltagande. Och så vill jag be Lars Heikensten att komma upp på scen igen och försöka summera dagen. Hur lätt det nu är.
Tack, jag ska nog inte göra det, men jag låt mig komma med ett par reflektioner. Först Katrin som blev lite provocerad av rubriken, spelar det här partistödet någon roll? Ja, jag kan väl bara konstatera att avsikten är att rubrikerna ska vara provocerande och att vi har ingenting emot att sticka ut huvudet lite grann. Jag kunde inte låta bli att påminna med en ESO-rapport som vi presenterade som heter Fisk och fusk. Och i jämförelse med det så klarades den här diskussionen i partistödet ganska bra ändå, kan man konstatera. Det är ju uppenbart att det här är ett komplicerat område och när, vi har ju nu tröskat oss igenom ett antal olika frågeställningar som gäller biståndspolitik och som är komplicerade och det här kanske är värre än de flesta och det är tankeverkan som någon påpekade här att våra egna partisystem i många länder i västvärlden står inför stora utmaningar, har stora bekymmer i länder där vi har fungerande parlamentarism i 100 år. Så lägger man den dimensionen till alla de vanliga u-lands frågeställningarna som dyker upp så kan man ju väl tänka sig att detta är ett ovanligt svårt område. Det är också lätt tycker jag att förstå som Lars Svåsand var inne på här att mäta resultaten är mycket komplicerat. Och det är inte bara, utan att gå in i den diskussion som Fredrik tog upp, hur lång tid det tar, så är det ändå så att det är små insatser som görs och de görs i en kontext där det är många andra faktorer som antagligen är väl så väsentliga. För egen del så har jag ganska lätt att förstå idén med att låta människor som så att säga är politiker får möta andra människor som är politiker. Jag tycker att jag har haft stor glädje i mitt yrkesliv av att möta kollegor när jag hade offentliga jobb från andra länder. Och otroligt mycket intressantare att diskutera med centralbankschefen i Nya Zeeland än det var att diskutera med en akademisk konsult om hur man kör centralbanker. Och jag kan föreställa mig att det finns på precis samma saker. Däremot så kan man ju fundera en del över sammanhanget. Alltså ofta tyckte jag då att de intressantaste diskussionerna de organiserades av någon som var proffs på att sätta in det i ett stort sammanhang. Det kunde vara en internationell organisation i det sammanhanget. Va? Och som sedan inom ramen för en proffssammanhang så sammanfördes man med personer som var ens kollegor på andra håll på något sätt. Och det skulle möjligen tala för att den här... Det här, och du är inne på det Lars och flera av andra är på inne i det också. Hur ser balansen ut mellan det direkta partistödet och det lite mer omfattande? Och till det skulle jag lägga, hur organiserar man detta så att man får de där mötena som man vill ha och som fungerar över tiden? Slutligen en fråga som jag möjligen trodde skulle komma upp lite tydligare. Och det är ju på något sätt, vad innebär det om vi inte gav det här? Vem skulle då stödja de här partierna om inte vi gjorde? Eller vem skulle då engagera sig att bygga strukturer för hur länder styrs? Och det är lätt att föreställa sig att och säkert är det så redan idag att Putin och Saudiarabien och Kina och andra är inne på den här banan. Och det perspektivet liksom tycker jag är viktigt att ha med här. Och då åskådliggör man ju också tydligt att det här, och där har vi inte heller riktigt borrat så mycket, och det vore värt att fundera mer kring det. Vad är egentligen infrastrukturdiskussionen här? Och vad är egentligen värderingsdiskussionen? Och vad drar man gränsen mellan de här två? Och det tycker jag Annelies fråga om Sverigedemokraterna åskådliggör väldigt väl. De här frågorna hänger faktiskt i väldigt hög grad ihop alltså. Det blev säkert inte någon ökad klarhet till följd av dessa ord, men det var heller inte avsikten. Utan jag tycker själv att det har varit en givande diskussion där på ett annat sätt än jag tidigare har fått en inblick i hur de frågeställningar som är viktiga i det här sammanhanget. Och jag hoppas att doktor ska bidra till att hanteringen av den här frågan nu under de närmaste månaderna blir klok i regeringskansli och riksdag och så vidare. Tack så mycket.